Tack Jesus. Tack för sång och tack för ordet ifrån Herren. Har du fått ett brev ifrån Satan? Han skickar brev ibland till oss. Det gör han. Men vi har en stor Gud. Amen. Han är stor och mäktig och underbar. Och han kan göra långt mer än vad vi kan både tänka och be. Vi måste hålla fast vid det så att vi inte tappar siktet. Tittar vi ner, då förlorar vi segern. Men tittar vi upp, då ser vi på segerfursten. Han som är, var och är och som ska komma. Amen. Jag ska säga en sak till förresten. När det gäller det här paret här som är då. Vi har fått sång och musik idag. Att jag bad faktiskt till Gud. Jag visste att ingen skulle komma idag och ta musiken. Det är för att alla är på semester. Och så bad jag. Herre, om du vill så kan du väl sända någon som kan spela och sjunga idag. Ska jag bekänna det? Så att det blir rätt. Så tacka Gud för det. Det var bönesvar. Det var det. Amen. Ja, det var underbara ord som Gullbritt delade det här. Mycket starkt. Och jag vet inte, jag hade lite tankar. Jag får se vad det blir på den här boken igen. EU i politik och profetia. Men jag vill börja med i alla fall att säga att Herren har omsorg om sina barn. Och ibland tror man inte det. När man kommer ner sig så tappar man greppet själv. Och så tänker man, varför ska jag behöva gå igenom allt detta? Och det är så lätt också att man dömer ut sig själv och sin egen tro. Jag har inte tillräckligt tro, det är därför jag får gå igenom så mycket. Alla andra blir så välsignade, men inte jag. Och det är ofta så de tankarna kommer. Och de kommer ju inte från Herren. För Herren har faktiskt omsorg om sitt folk. Det finns någon sångtext som jag har hört. Jag kan inte sången, men att det är ungefär så här att han som känner mig bäst, eller han som känner mig mest, han som känner mig på insidan av mina tankar, han älskar mig mest av alla. Trots att han vet hur dana vi är på insidan, så älskar han oss ändå. Och det är ju en stor tröst för oss. För det är många gånger, eller varje dag nästan skulle jag vilja säga, som man känner att man brister. Att man går ut i synd. Eller att man på något sätt säger eller gör något, handlar på något sätt som man vet. Det var inte riktigt rätt det där. Men då vet vi att han som ser oss och som vet om oss bäst, det är han som älskar oss mest. Och hur kan vi säga det? Jo, därför att han gick till Golgata kors för dig och mig. Finns ingen större kärlek än så. Det gör inte det. Det är det absolut största. Och det lever du och jag i. Och den nådens tron är tillgänglig för dig också. För mig. För alla vi som känner att vi, ja, vi kan inte leva upp till det där som Bibeln säger hela tiden. Och tack och lov för att vi inte kan det. För vad vi skulle bli duktiga då. Och hur vi skulle jämföra oss med varandra. Ja, idag har jag gjort det. Jag ligger steget före dig. Nej, det verkar inte så. Det är bara den helige ande. Det är ju honom vi har fått. Som hjälparen. Den helige ande som kan hjälpa oss. Tack och lov. Och så säger Paulus i Filipperbrevet 1:6 här. Jag ska bara läsa en vers. Filipperbrevet 1:6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Och vilken dag är det? Jo, det är den dagen han kommer tillbaka. Det är Kristi Jesu dag. Så han som har börjat ett gott verk i dig och mig, han ska fullborda det. Inte vi ska inte fullborda det, men han ska fullborda det. Och det är jag väldigt tacksam för. Ursäkta, jag ska bara ta tricka. Gullbritt talade här om det här brevet ifrån fienden. Och talade om de här stora bergen som kan dyka upp i vår väg. På vandringen. Och det är inte alltid så lätt. Men om vi läser i Sakaria. I det fjärde kapitlet. Så handlar det om ljusstaken av guld och de två olivträden. Och Sakaria, han fick se i en dröm. Och ängeln kom som talade med mig, kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Han såg en syn, han sa till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en ljusstake helt av guld med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna där uppe. Två olivträd sträcker sig över den. Ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Och jag frågade ängeln som talade med mig. Vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talade med mig svarade. Förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig. Detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom styrka. Inte genom kraft. Utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Amen. Det är inte vi. Det var inte det. Utan det var Herrens ord till Zerubabel som skulle bygga upp Guds tempel. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren. Och det här handlar om vår tjänst för Herren också. Det är inte vi som ska bygga upp, det är inte vi som bygger huset. Det är inte vi som bygger det vackra templet, utan det är den helige ande som ska göra det. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel ska du förvandlas till jämn mark. Ty han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig, han sa, Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Zerubabels hand. Dessa Herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Och jag frågade honom, vad betyder dessa två litret till höger och till vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen, vad betyder de två olivkvistarna intill de två gyllene rännor som den gyllene oljan rinner ner igenom? Vad är det betyder? Ja, men det är ju den helige ande. I tjänst så rinner oljan ner. Den rinner ner. Den gyllene oljan. Det är en bild på den helige ande. Och kanske det är så att det du har byggt i ditt liv, det håller inte, tycker du. Det är ingenting värt. Det är ingenting sedan den dagen Herren mötte dig. Men det är inte du som ska bygga. För det är han som bygger. Och här talar Herren om den ringa begynnelsens dag. Det var en ringa begynnelsens dag i ditt liv, i mitt liv, en dag. Det var en ringa begynnelse. Och det var så att somliga runt omkring Zerubabel, de föraktade Zerubabel. Varför gjorde de det? Jo, för det templet som han byggde när de jämförde var ingenting i jämförelse med Salomos tempel. Det var ingenting i jämförelse för Salomos tempel. Det var så otroligt vackert. Det var ingenting. Men Zerubbabel hade fått kallelse att bygga upp Guds tempel. Och många gånger ser vi på det vi gör som att det håller inte måttet, det duger inte. De andra gör det så mycket bättre. De gör det så mycket vackrare. De har så mycket mer byggnadsmaterial. De har rikedomar de kan bygga med. De har så mycket och jag har ingenting. Men förakta inte den ringa begynnelsens dag. För det är Herren som låter oljan flöda. Och du vet inte och jag vet inte i vilket syfte Gud gör det. Det kanske vi först kan se efteråt. Hur det var egentligen. Och jag vet inte om det är till någon här idag det ordet. För det var inte vad jag hade tänkt att tala om. Utan det kom nu när Gullbritt talade här. Så förakta inte den ringa begynnelsens dag. Det här var inte alls vad jag hade planerat att säga. Så därför så tror jag, vare sig du lyssnar på nätet eller för du som är här då, att det är till någon att du har föraktat den ringa begynnelsens dag när Herren mötte dig. När Herren började utföra sitt verk i dig. Så har det kommit in något i ditt liv som sätter som hinder, som stopp. Så att du känner att du kan inte komma vidare. Utan du har fastnat på något sätt där, va? Men Herren ska låta oljan flöda. Och när oljan börjar flöda, då kommer välsignelserna också. Amen. Amen. Om vi fortsätter att läsa i Zakaria i kapitel 10 och vers 1. Så om nu detta vi talar om att Herren har omsorg om sitt folk, så står det där i rubriken. Det är satt så i rubriken. Då står det så här också. Bed Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen skurar av regn ger han människorna. Gröda på marken åt var och en. Men husgudarna talar svek. Spåmännen talar lögn. Skåda lögn. Bedrägliga drömmar talar de. Tomhet är deras tröst. Därför drar folket bort likt en fårjord. De lider nöd, ty de har ingen herde. Mot herdarna är min vrede upptänd och ledarna ska straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin jord. Juda hus och ska göra den till en stolt stridshäst åt sig. Och så står det varifrån hörnstenen ska komma. Från Juda ska hörnstenen komma. Från honom stödjer pelaren. Från honom bågen till striden. Från honom allt vad styresman heter. Och det är en mycket stark bild på Messias. På Jesus Kristus, Guds son. Herren har omsorg om sitt folk. Han älskar sitt folk. Och du vet vad vi har talat mycket om här i Free Church. Att Guds folk lever i avfallets tid. Guds folk håller på att gå vilse. Och det är ingen fördömelse över Guds folk. Det är en fördömelse över herdarna. Du kan läsa i Bibeln. Det var ledarna som vilseledde fåren. Jorden. Så att de kom fel. För vad är herdens uppgift? Det är ju att ständigt vaka över jorden. Så att de får rätt mat i rätt tid. Att de inte får giftig mat eller föda. Utan att de får rätt mat. Och vi har ju talat om det mycket i Free Church. Den som har lyssnat vet ju det. Och det är inte så, det är kanske inte alltid så roligt att tala om det. Det som ska ske i ändens tid. Men nu är vi ju i den tiden. Och då måste vi desto mer vaka över det som sker runt omkring oss. Och vi får be Herren om regn i vår regnets tid. Att det ska regna över Guds folk. Att vi ska få kraft och välsignelse. Och att vi ska få uppleva också att vi får leda människor till frälsning. Att vi får leda människor med evangeliet till frälsning. Och det är det som vår regn talar om också. Att det ska komma en tid. Och jag tror att det kan komma en tid i ändens tid också. In i det allra sista. När människor ska få möta Jesus. De bönebarnen, de som vi har bett för, de som söker Gud av ett ärligt hjärta, de som längtar efter att möta sanningen. Och jag kommer tillbaka till den här boken lite nu som jag talade om förra gången lite. Och jag har du den i bokhyllan, så släng inte bort den. För den är väldigt intressant. Och det är den boken EU i politik och profetia. Och jag skulle faktiskt vilja läsa lite ifrån den. Om du orkar. Det är Thoralf Gilbrandt som skrev den här boken för 25 år sedan. Och jag tror att Thoralf Gilbrandt var en profet också. Jag tror att han var det. Han var en profet i sin tid. Pingstteolog. Mycket aktad. Har ju skrivit kommentarerna till folkbibeln och bibellexikon. Det här stora lexikonet som han jobbade med intensivt under många års tid. Jag tror till och med han bodde i USA en period och forskade och studerade. Och gick ju igenom hela både gamla testamentet och nya testamentet. Han var från Norge, pingstteolog, och fick flytta hem till Herren 2006. Men han skrev den här boken om EU och det som skulle ske då. Och det var mycket kring de tankarna som den här boken kom till. Och den är hur intressant som helst. Och jag vill läsa lite. Jag tänker, nu får du tänka att den här boken skrevs för 25 år sedan. Och här skriver han bland annat om det vi ser nu i Europa när det gäller folkvandringarna. Då skriver han så här: vi lever i historiens största folkvandringstid. Med allt som nu är på gång kan de stora mongoliska och germanska folkvandringarna anses obetydliga, och ändå var det folkvandringar som förändrade historiens gång. Migration är idag ett globalt fenomen. FNs kommissarie för flyktingar menar att 78 miljoner människor är på vandring i världen. Uppskattningsvis 100 miljoner människor bor utanför sitt hemland. Omkring 20 miljoner av dem måste anses som flyktingar i strikt mening. De som har utvandrat sänder varje år 500 miljarder kronor till sina familjer i hemlandet. Det är mer än världens samlade utvecklingshjälp för 25 år sedan. Till stor del har den globala folkvandringen ställt in kursen mot Europa. Miljoner människor är på marsch mot den fattiga världens förlovade land. Så länge den stora skillnaden i levnadsstandard mellan västvärlden och den tredje världen finns kvar, kommer folkvandringarna att fortsätta. Ingen mur kan utestänga den. Ingen gränskontroll kan avvisa den, säger han. Det är ju det man talar om idag. Hur ska vi klara detta? Hur ska vi reda ut detta med människor som flyr krig och elände idag, bland annat. Inom EU är invandringen från Nordafrika och andra arabländer i färd med att skapa demografiska problem, sa han för 25 år sedan. Han såg det här också. Han såg det så klart. Han talar om det som sker då i EU och som, ja, i södra Europa. Jag ska inte läsa allt. Men så skriver han så här: men förgubbningen i norr kommer också att dra de stora ungdomskullarna dit i norra Europa. Det är ju det vi ser nu. Det är ju stora ungdomskullar som kommer hit nu. Unga män ifrån Afghanistan och Syrien och Afrika, norra Afrika. För närvarande räknar man med att Västeuropa har 20 miljoner invandrare för 25 år sedan. Men det är bara en förvarning. Den tyska kulturforskaren Hans Magnus Enzensberger hävdar att den verkliga folkvandringen ännu inte har börjat. Det vi då kommer att bli vittne till, och som vi redan ser begynnelsen av, är en total omformning av Europa. Varför läser jag sånt här tråkigt? Vi måste vara beredda. Vi måste vara beredda på det som sker. Då säger han, den avkristnade västvärlden som idag består av ett enormt idémässigt vakuum ligger städad, pyntad och tom. öppen för Mohammed och Buddha och alla deras budbärare. Det var vad jag sa för 25 år sedan. Jag kan säga att vi ser väl att inte bara islam tar plats. För 25 år sedan, hur många moskéer hade vi i Sverige? Hur mycket yoga hade vi för 25 år sedan? Det finns yoga till och med i Malmslätt och i Vikingstad. Det finns liksom yoga i varenda by, inte bara i städerna. I skolorna finns det yoga. Den här mannen, han var profetisk, säger jag. Han såg ju det för 25 år sedan. Därför så tycker jag att den här boken är väldigt intressant. För vi kan ju se nu vad som har skett. Den armé som invaderar Europa är för stor för att kunna integreras, säger han. Och det finns inte heller någon europeisk enhetskultur att identifiera sig med. Så sant. Våra ledande politiker i Sverige, att vi har ju ingen kultur i Sverige. Vi har ju inget sånt arv. Nej, utan allt vi har, det har vi liksom importerat ifrån andra länder. Så det finns ingen enhetskultur. Vi ser redan nu att invandrarna etablerar sina egna subkulturer där de inte bara behåller sina seder och bruk utan även upprätthåller sina egna lagar. Det betyder att två olika lagsystem ska fungera sida vid sida. Något som helt klart måste sluta i anarki och kaos. Det som gör situationen särskilt prekär är att det stora flertalet immigranter är muslimer och islam är inte bara en religion. Det är en totalitär politisk rörelse. När islam invaderar ett land betyder det inte bara att det blir en kulturkrock eller en religiös konflikt. Det betyder alltid att två politiska system konfronteras med varandra. Islam är till sitt väsen en aggressiv ideologi och dess anhängare har kommit för att erövra Europa. Det sa inte jag, utan det var Thorald Gilbrand som sa det för 25 år sedan när han skrev boken. Ja, vi kanske har olika uppfattningar om det. Men en sak är säker, vi har ju inte kontroll längre över det som sker med folkvandringarna idag. Och jag är inte emot att människor söker sig till västvärlden för att få det bättre och för att få uppleva frihet och fred och för att kunna ha mat på bordet. Men det är någonting som händer bakom kulisserna som vi kristna är så fruktansvärt naiva inför. Och vi sover vidare, vi bara vänder på oss och så somnar vi om igen. Istället för att tänka på vad är det som sker? Ja, men yoga, det är ju hinduism. Det är ju det, buddhism. Och islam, det är, vi har inte samma gud. Vi har inte det. Men man säger det, till och med han Åke Bonnier, prästen i Skara, där sa ju nu. Ja, men vi behöver inte bråka med varandra, sa han ju. Vi har ju samma gud. Alla har vi samma gud. Samma fader. Det säger ju prästerna och kyrkoherdarna och ja, biskoparna. Vi har samma gud, så varför ska vi bråka? Det har vi inte. Det är inte samma gud. Och det är inte för att man tycker illa om någon annan. Men det är inte samma gud. Ja. Hans uppfattning var så här, jag läser det också. Mycket av den islamiska invandring som pågår i Europa är inte en individuell invandring av människor som vill upptas i det europeiska samhället utan en kollektiv immigration som har till syfte att utbreda islam och bygga ett islamiskt samhälle. Jag tycker det är hemskt när jag läser någonting sånt. Men vi kan ju i alla fall vara vakna. Tor Ålberg, norsk expert på islam, säger att det är ett faktum att Koranen ger tillåtelse att dräpa alla som motarbetar islam. Så han finner det förståeligt att folk blir skrämda av detta. För EU kommer immigrationen att bli ett växande problem. Det är ett växande problem idag. Det är ett faktum att det är ett problem idag. Ett problem som knappast någonsin kommer att låta sig lösas. I ett Europa utan gränser kommer inte något medlemsland att kunna gardera sig mot invandring i en skala som kommer att riva upp det etablerade samhällsmönstret, säger han. ett Europa utan gränser. Och det han talar om här, det var EU och det som höll på att ske. Och han jämför det med det som kommer att ske i den sista tiden. Han tar exemplet ifrån Daniels bok och talar om det fjärde djuret, vilddjuret han såg. Och han talar om det som skulle komma, jo, nämligen att det romerska riket skulle återuppstå igen. Och utifrån det så ser vi ett förändrat Europa. Och han talar också om någonting som vi ser mycket av idag. Han talar om maffia och laglöshet. Senast nu igår kväll så var det två stycken som sköts i Skäggetorp. Besköts. Vi har ju utanförskapsområden med kriminella gängkrig som vi hör om och läser om nästan varje dag. Skäggetorp här i Linköping stod med på listan över de här särskilt utsatta områdena. Det var 22 områden i Sverige. Alltså, och vi ser ju Malmö nu. Vi hör Göteborg, Stockholm. Vi hör ju liksom vad som sker. Att det är kriminella nätverk som har tagit över. Och han talar just om det här, om organiserad kriminalitet. Som representerar ett samhälle vid sidan av samhället, en stat i staten. Det gäller ett organiserat förbrytarsystem som har sina egna lagar som hålls samman av en järnhård inre disciplin. Det finns egentligen bara ett straff om man bryter dessa interna lagar, dödsstraffet. Lika skoningslös är hållningen utåt. Den som vågar sätta sig upp mot maffian genom att krossa dess planer eller genom att låta bli att betala de avgifter eller de beskyddshonorar som utkrävs måste som yttersta konsekvens räkna med en obönhörlig avrättning. Han talar om det här som sker nu egentligen. Att det här organiserad kriminalitet kommer att öka mer och mer. Och fanns redan då som han såg det. Han talar om det här före detta, efter Sovjets sammanbrott. Talar han om hur den ryska maffian har kommit fram liksom och med sina kriminella nätverk. Och jag läste senast, om det var igår eller i förrgår. Om just detta med kriminella nätverk. Och nu är det inte bara ett kriminellt nätverk längre. Utan nu har det kopplingar till IS. Det stod på nyheterna, läste jag om det. Att alltså man samarbetar med Islamiska staten då. Och med sina kriminella nätverk. Och de personerna som man har gripit här i Sverige för detta. De har kommer från Tjetjenien. Alltså det här är ju en verklighet. Att laglösheten tilltar mer och mer. Och jag skulle kunna läsa mycket om detta här. Men jag behöver inte göra det. För att vi vet ju hur det ser ut. Och han ser i framtiden då. Hur maffian liksom växer till sig i styrka och i kraft, va. Han säger att maffian är inte längre bara ett förbrytarsyndikat. Den är en politisk storhet som infiltrerar offentliga institutioner och själva statsapparaten i olika länder. Bland annat beskriver han Italien då. Det här är bara lite av hans bild på EU och vad som händer i framtiden. Och han talar i boken om antikrist. Och lever vi i de sista dagarna? Jag har läst upp lite från den tidigare. Och hur han blev betraktad som lite knäpp kanske. I och med att han hade den uppfattningen. Men han såg ju så klart och tydligt. Och Bibeln talar ju också om i Uppenbarelseboken när vi läser hur det kommer att bli. Och vi kan ju se att det stämmer så tydligt. Vi ser ju det. Det är liksom, det kommer att bli en ny världsordning. Och det kommer att bli ett. Alla ska bli ett. Och då innebär det inte som många kristna naivt tror att vi ska bli ett. Och det ska bli så härligt om man talar om ekumeniken. Det är ju inte det handlar om. Det handlar inte om Jesus. Han kommer inte att få någon plats i den nya religionen. Vi kommer inte att förenas till ett. Även om påven själv säger det så är det inte så. Utan det kommer att bli en religion. En tro. Och det är tillbedjan till antikrist. och det är han som styr. Så det blir en världsledare som kommer att styra. Och Bibeln talar om det. Vi har talat också om Daniels bok och de här 3,5 åren. De här 2 vittnena ska stå i Jerusalem och vittna. Och de ska få makt, de här 2 vittnena. Tills vilddjuret återuppstår och han får makt att döda dem. Och hela världen jublar. Varför jublar världen? Jo, därför att det var 2 domsprofeter. För det vill man inte höra om. Och det vill man inte höra om nu. Och det kommer man inte att vilja höra om då. De här domsprofeterna som kommer att tala ut det som ska ske med världen. Om man inte omvänder sig. Och när det har gått 3,5 år så dödar han dem. Och hela världen jublar alltså. Du kan tänka dig. Vad han kommer att bli populär, den här antikrist, när han kommer med sina förslag och sina idéer. Och han kommer att lägga allt under sig under en tid. Och det kommer att bli så därför att Gud har gett honom den makten, står det. Och sen så väcker Gud dem till liv och tar hem dem. Och folk ska se det, hur de uppstår efter 3,5 dagar, de här 2 vittnena. Och då kommer många, eller en del i alla fall, att prisa och ära himlens Gud för hans storhet. Men vi som tror på Herren, vi ska inte ta emot något märke. Vi ska inte tillbedja antikrist. Vi vet på vem vi tror. Och jag tror, precis som vi har läst tidigare, att Gud har omsorg om sitt folk. Men fram tills dess, ska vi tjäna Gud eller ska vi lägga ner allt? Om det nu blir som Thoralf Gilbrandt har sagt i den här boken. Och framförallt vad som står i den här boken, i Bibeln. Ska vi lägga ner? Ska vi smyga undan? Eller ska vi bekänna Jesus? Vi vet ju att den enda som kan rädda världen och frälsa världen, det är Jesus. Det finns ingen annan. Därför att vi har mött konungarnas konung och herrarnas herre. Men de som inte har mött honom, de kommer att gå på lögnen. För när han kommer, antikrist, det har jag sagt många gånger, jag vill säga det än en gång. Han kommer inte med 2 horn i pannan. Han kommer inte se ut som den onde. Han kommer inte alls på det sättet. Han kommer bara och uppträder en dag, framträder en dag, och då finns hela systemet på plats. Därför att det är inte bara antikrist, en person som Bibeln talar om. Bibeln talar om ett system också. Och det systemet är snart färdigbyggt. Det finns här i världen nu. Och det är antikrists system. Och därför när han kommer så kommer han bara som räddaren. Han kommer bara för att framstå som: nu har jag lösningen. Nu ska vi, inga mer krig ska vi ha. Allt, det ska vara fred över hela jorden. Han kommer liksom att tala om, ingen ska svälta. Utan nu har vi tillgångar här och nu ska vi fördela det på det sättet. Att ingen enda ska svälta. Och vet du vad han kommer att göra? Jo, han kommer att registrera alla människor på hela jorden. Och det är det vi ser nu ta plats. Vi har pratat lite om vad som sker i Kina med ansiktsigenkänning och så vidare. Nu byggs ju ett system, och vi är ju redan en lång bit på väg, för att ha koll på varenda människa. Och det bara växer och växer det här hela tiden. Och det är så antikrist kommer att styra över alla människor. Och de som inte tar emot märket, står det, de får inte köpa och sälja. Men det spelar ingen roll. Vi kan inte göra det ändå. För vi vet att när Herren kommer, så kommer han för att hämta sitt folk. Och vi vet att den dagen, det är en dag som vi aldrig kan föreställa oss. För då, den dagen, så tar han hem oss. Och vi ska för alltid vara hos honom, säger Bibeln. Vi ska aldrig mer behöva frukta. Ingenting ska kunna skada oss. Ingen sjukdom, ingen död, ingenting. Så vi vet och vi ska hålla fast. För det är det Bibeln säger. Att den som håller fast vid vittnesbördet och tron på Jesus. Han ska bli räddad. Han ska bli frälst. Och det ska vi göra. Men, säger jag, det hjälper inte om vi låter bli att tala om de här hemska sakerna i ändens tid. Det hjälper inte om vi försöker blunda för dem och gömma oss för dem. För jag tror att många kommer att falla. Därför att de inte har kunskapen i Guds ord. Vad ordet säger. Alltså, om du börjar studera Uppenbarelseboken och Daniels bok och vad Jesus säger i evangelierna, så har han ju varnat väldigt mycket för den här tiden. Och vi har ju fått så många nycklar. Vi har ju fått det. Och vad har vi fått mer som vi inledde mötet med? Vi har fått hjälparen, den helige ande. Du och jag har ingen egen kraft. Vi skulle aldrig kunna stå emot antikrist. Vi skulle aldrig klara oss emot honom. Finns inte chans. Men vi har fått den helige ande. Och Jesus är större. Han är störst av allt. För han har en gång besegrat döden på Golgata kors. En gång för alla. Så det är vårt val vi gör nu. Vill vi välja Jesus, då kan vi vara trygga i det som Bibeln talar om. Och jag skulle vilja så småningom här att vi hade Bibelstudier i Johannes uppenbarelse. För det är ju hur intressant som helst, alltså. Och Bibeln är ju väldigt tydlig med tider, en tid, tider. Och en halvtid. Det här är 3,5 år här och 3,5 år där. Och uppenbarelseboken talar om de 7 sista åren där. Innan när Jesus kommer. Och i det så har vi också 1000-årsriket och det andra som Bibeln talar om. Men det vi ser på hemmaplan nu och i EU. Öppna dina ögon så du ser vad som sker. Gör det. Och jag säger, visst, vi ska älska människor. Vi ska predika för människorna. Vi ska vinna människor för Jesus. Men kom ihåg att om inte Herren hade tillåtit detta, då hade det inte kommit. Men synden måste nå sin fullbordan. Och jag hade aldrig tänkt som ung, eller för ett antal år sedan, att vi skulle få vara med i just den här tiden. Men nu är vi det. Nu är vi det. Och vi ska inte frukta, utan vi ska förtrösta på Herren. Vi håller inte morgondagen i vår hand, men det gör Herren. Han gör det. Och det enda du och jag kan göra, det valet vi har, det är att lägga oss i hans händer. Förtrösta på honom. Lita på honom. För vi vet att det är ingen annan som kan rädda oss. Men han kan. Så det bästa vi kan göra är att söka honom varje dag. Och säga, här är jag. Här har du mitt liv. Låt din vilja ske, Gud. Och utrusta mig med kraften i den helige ande. I den stund jag behöver det. Och Herren har ju sagt också att i den stund vi behöver det, så ska han lägga ordet i vår mun också. Så vi ska inte frukta. Och det är otäckt, säger en del, att läsa uppenbarelseboken. Det är skrämmande. På sätt och vis är det ju det. Men inte för Guds barn. För de som inte tillhör Gud är det ytterst skrämmande. Men inte för Guds barn. Varför har vi fått den här boken? Jo, för att vi ska studera och läsa. Som Daniel säger, att kunskapen och insikten ska komma när man forskar i skrifterna. Och när den rätta tiden är inne, då öppnar han våra ögon. Och jag tror att det som håller på att ske nu är att Herren öppnar våra ögon mer och mer. Sen finns det de, tyvärr, och det är ju en sorg. Vi har syskon i världen. Vi har syskon i Herren. Våra bröder och systrar. Så sover. De är inte intresserade. De vill inte höra om det här. De blir arga när man talar om det. Och det är en sorg. Att våra syskon i tron, att de sover, att de inte är vakna. Så vi får be om att Gud ska väcka dem också. Och oss, att vi blir bevarade. Och att vi får se dag för dag. Inte bara vad som går i fullbordan, men också hur Herren ska leda oss. Mm. Amen. Det är inte otäckt. Därför att vi har ju facit i boken. Vi har ju det. Vi har den här. Vi har den i boken. Vi har facit. Vi vet vad som väntar oss. Det mest underbara. Och de som har kommit hit ifrån andra länder, de som vi kan vinna för Gud. Ja. Gud, hjälp oss att bli frimodiga. Att bli så frimodiga. Mm. Amen. Amen. Jag läser en vers ifrån Johannes. Jag går inte in mer på det. Men någon gång skulle jag vilja att vi studerade Johannes uppenbarelse tillsammans. Ha bibelstudier och samtal. Det skulle jag vilja. För det den ena inte har sett, det har den andra sett och så vidare. Det blir jättespännande. Uppenbarelseboken 12 och 11. Se om den kommer här på skärmen. Mm. Vilka är de? De övervann honom. De övervann fienden genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Står det. De, vilka är de? Det är de martyrerna. Det är de som fick ge och får ge sina liv för Jesus. Alla ska inte bli martyrer enligt Bibeln. Men många har blivit det och kommer att bli det också i ändens tid. Mm. Många. Men det står också att vi ska lyftas upp. Så det finns en skara som ska möta Herren ifrån jorden. Och de ska bli förvandlade, står det. I ett nu så ska de bli förvandlade. Ja, det är en underbar. Jag ska se här om jag har det här. Jag hade något här. Ett ord. Jo, det är det som är så intressant också när man läser uppenbarelseboken. Jag har varit inne på det förut och jag håller fast vid det fortfarande. Men du får gärna en annan uppfattning. Men jag tror inte på ett hemligt uppryckande. Utan jag tror precis som det står i Bibeln, som Jesus säger, att blixten ska gå ut ifrån öster till väster. Och en stark basun ska ljuda och så vidare. Så jag tror inte det finns ett hemligt uppryckande. Utan jag tror på Herrens dag. Och anledningen också till att jag säger det. Det är inte bara detta ordet. Men i första Korinthierbrevet 15. Vi kan väl läsa några verser där. Första Korinthierbrevet 15 och 50. Från vers 50. Det finns många bibelställen på det. Men första Korinthierbrevet 15 och 50. Vi ser om vi får fram det här. Men det säger jag er bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Så om du också hör då att vi ska bygga Guds rike på jorden, så är det fel. För det ska vi inte göra. Utan Herren kommer med sitt rike. Men det säger jag er bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike, inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Och då har vedermödan varit. Det är inte den första basunens ljud, utan det är den sista basunens ljud. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas, står det. Vi ska förvandlas vid den sista basunens ljud, står det. Och jag tror att Paulus visste en del i alla fall om detta ämne. Det tror jag. Men jag ska avsluta här. Och jag säger det. Måtte Gud ge oss mera insikt i det vi ser nu. Och jag tror att han har sån omsorg om sitt folk. Att den som har öron, han må höra. Den som vill lyssna och den som vill höra. Och den som älskar Jesus. Det är ingen tvekan. Han kommer att tala. Han kommer att hjälpa oss. Han kommer att beskydda oss. Så är det. Och vi kan vara trygga i honom. Det är den stora tryggheten vi har fått. Amen. Jag tror jag slutar där. Det är ett intressant ämne. Man skulle kunna tala mycket om det. Och om du nu som lyssnar på nätet också. Om du tycker att du får illa av det jag läste. Så står det i den här boken som Thoralf Gillbrandt har skrivit. Men jag tror att han såg mycket av det. Som inte vi ens har sett ännu. Redan för 25 år sedan. Och sanningen är ju den som han beskriver här. Det är ju så det är. Och det är ungefär som med David Wilkerson och synen. Han såg ju också någonting som kanske inte alla människor har sett än idag. Och jag tror det är lika med Thoralf Gillbrandt. Att han, Gud visade honom. Han levde i ordet dygnet runt nästan. För han jobbade så med den här boken, Bibeln. Så jag tror att mycket av det som Gud uppenbarade för honom. Det kom igenom att han levde i ordet. Och vi, du och jag, behöver leva i ordet också. Men ingen fördömelse. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och för den som vandrar i anden. Colin sa till mig häromdagen att du måste vila i Gud. Och tänkte jag, vila i Gud? Hur gör man när man vilar i Gud? Jag kan inte bara vila, jag måste arbeta också. Men så hade vi bibelstudier här i tisdags. Det var så bra. Jag har spelat in, du får lyssna på det en annan gång då. Jag har spelat in det. Det var väldigt bra. För då talar han om den rätta vilan i Gud. Det är inte när du och jag anstränger oss. Utan det är precis just det, tror jag. Förtröstan på Herren. Det är vilan i Gud. Och i den förtröstan på Herren så kommer en vila och frid i våra liv. För Jesus har sagt, min frid ger jag er. Min frid. Så du och jag har ju fått frid med Gud. I och med att vi har tagit emot Jesus. Han har fött oss på nytt. Så egentligen har vi frid med Gud. I våra hjärtan och i våra sinnen. Så vi ska inte låta denna världens första, som man kallas, bråka med oss på det sättet. Utan vi ska ha vila och förtroendet för Gud också. Amen. Tack Jesus för att du är så underbar, Herre. Tack Herre att du som känner vårt innersta. Du känner vår rädsla, våra tankar. Du känner allt det här som vi brottas med. Tack att du är den som älskar oss mest av alla. Ingen människa kan älska oss som du gör, Jesus. Hjälp oss nu att komma in i denna vilan. Och den här förtröstan och glädjen som vi läser om att apostlarna och dina lärjungar. När du vandrade här på jorden. De hade detta, Herre. Och ditt folk i den här sista tiden behöver verkligen också komma in i denna vila, Herre. Att vi får vila och veta att det är inte genom någon människas styrka eller kraft det ska ske. Utan det är genom din helige ande. Och du har gett oss denna dyrbara gåvan. Du har gett oss den helige ande. Och han ska berätta för oss och visa oss allt det som du talar till honom. Och tack att du är så stor att du har kontroll och makt, Herre, att välsigna varje människa, varje kvinna, varje man, varje barn bland ditt folk, Herre. Du har den makten och vi kan inte förstå det, men du är Gud, den allsmäktige. och vi prisar dig, Herre. Jag ber för dem som har lyssnat, Herre, på undervisningen idag och som kanske har funderingar och som inte förstår och som känner rädsla och fruktan. Är det någon som inte har mött dig, Jesus, så ber jag, Herre, låt din heliga ande verka i deras liv. Tack att du ser till var och en som söker dig med ett ärligt hjärta. Inte efter omständigheter och inte efter vad man är, vad man själv duger till i sin egen kraft. Du söker oss, Herre, och du ser till våra hjärtan, Jesus. I all vår ofullkomlighet så älskar du oss mest av allt, Jesus. Tack, Herre, att vi är dina. Vi tillhör dig och inget kan rycka oss ur din hand om vi håller oss till dig. Du sa, bli kvar i mig så ska jag bli kvar i dig. Hjälp oss att bli kvar i dig, Jesus. För då har vi tryggheten i ditt ord, Herre, att du bor i oss, Jesus. Nu tackar jag dig. Jag ber om din välsignelse över de som har lyssnat. Jag ber att det ordet, Herre, som var nu ifrån dig, att det ska tala till människors hjärtan. Att det ska förvandla människoliv, Jesus. Att det ska bli till uppbyggelse, men också till förmaning. För så är ditt ord. Det är både evangelium och varning. Så vi tackar dig, Jesus, för att du har allt i din hand. Morgondagen vet vi ingenting om, men du vet allt, Herre. I Jesu namn. Amen. 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 Tack, Jesus. Har vi någon mer sång?
Ja, min fru.